Halloj alla kära lyssnare och hjärtligt välkomna tillbaka till Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Vi har kommit fram till det 106 avsnittet och avsnittets gäst är Hanna Hedlund. Det visade sig att hon hade, ni vet, vissa människor har antenner som känner av saker som de egentligen inte borde känna av. Det kommer vi få smakprov på. Däremot så var hon väldigt svår att få tag i. Eller få svar av. Så det här är en riktig arbetsseger för mig att det här avsnittet blev av. Herregud vad jag har lobbat. Men jag vann till slut. Och jag tror att det var en vinst för oss båda. Nog pratat om det. Nu släpper vi lös det 106 avsnittet av Insikter från Utsikter med Hanna Hedlund. Hanna Hedlund är en av våra mest omtyckta sångerskor i Sverige. Hon har gjort nästan allt man kan göra som artist. Varit med i Melodifestivalen, spelat väldigt många musikaler, varit programledare på TV och nu högaktuell i Pernilla Wahlgrens show Hybris. Hennes musikintresse startade i Bollnäs, Hälsingland, med pappas smittande entusiasm. Men när kom hon på att hon skulle jobba som artist? Hur har gruppen Fåntrattarna påverkat henne? Och är hon världens bästa syster? Detta och väldigt mycket mer kommer här. Men först, hur långsamt kör en turnébuss egentligen? Vad är det för dag idag?
Idag är det tisdag. Så vi landade faktiskt här, precis där vi sitter, lite längre upp på den här gatan. Landade turnébussen igår klockan 8. På morgonen. Mm. Då hade vi, han körde väldigt sakta från Karlstad. Så
att ja, det måste
sova. Ja, men just för att vi ska få sova lite sammanhängande. Så vi inte landar 4 på natten. Och, ja.
Men han stod inte still då? Eller kör
Nej,
han långsamt?
Ja, men han stod nog still lite kanske också.
Så tråkigt. Det var 30 liksom. Bara, hur segt som helst.
25. Det är därför buss som åker runt. Och,
vad har ni för chaufför? Hela. Som står ut.
Ja, det är, vi har en ungdom. Det är en epa.
Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Idag har vi en utsikt som jag har haft förut. Men min gäst blev så glad när hon kom hit och såg det här. Först ska jag säga välkommen hit. Vilken bra start.
Du
Hanna Hedlund.
Eget
ja, det gjorde jag.
Vad roligt. Hej.
Hej, välkommen Hej. Hit Hanna Hedlund.
Hej Mattias, Malte.
Ja. Ja just det, hur visste du Mattias? Har vi
Nej, det bara kom faktiskt.
Nej.
Jo.
Ja.
Men vad då heter du i andra namn?
Nej. Alltså jag har hetat Mattias hela mitt liv men blivit kallad Malte sen mellanstadiet och för några år sedan bytte jag för det blev så hopplöst. Jag höll på att missa flyget och någon lägenhets avtal och sådär som blir jättekonstigt. För alla tror att jag heter Malte. Så hur kunde du plocka upp Mattias? Helt galet. Har du sådana antenner?
Skämtar
antenn?
Du nu?
Nej.
Är det sant?
Ja.
Ja. Det är ibland vet man saker och man vet inte hur man vet att man vet dem.
Mm.
Är du med?
Ja. Mm. Händer det ofta för dig?
Mm. Det gör det faktiskt.
Ja, men du kanske har, det finns ju vissa människor som har såna antenner.
Jag tror alla har de antennerna.
Men du kanske har övat att använda dem.
Jag kan ha gjort det lite grann faktiskt. Men det var intressant. Men
det så var, det var en felsägning med Mattias?
Ja, men det var för att du höll på att säga Lina Hedlund istället för Hanna. Och då var det Mattias som kom.
Mm.
För det var, ja.
Vi kör faktor utan. Ja. Fullständigt namn.
Hanna Kristina Hedlund.
Ålder?
47.
Bor?
Utanför stan.
Yrke? Vad säger
Artist,
man?
Artist säger jag, men jag är sångerska, skådespelare.
Trombonist,
teaterpedagog. Ja, det finns lite olika.
Mm. Ja.
Programledare har jag ju jobbat som också.
Mm. Det ska vi prata om lite, tänkte jag. Civilstånd?
Singel.
Mm. Det sa du med eftertryck.
Nej, men
och lite förvåning.
Jag fick precis hämta ett papper att jag stod att jag fortfarande är gift. För det har liksom inte gått igenom. Men jag är ju 100% skild i in spirit eller vad man ska säga, och singel. Men då vet jag inte vad jag ska säga, för jag är ju singel, men jag är ju tydligen gift på pappret fortfarande. Men det är också två så här som är lite slarviga med papper, så att det har liksom men det, och så är det ju betänketid och så vidare, och så blir det sent inskick och så hej och hå.
Okay.
Och nu pratar jag plötsligt om en skilsmässa som jag bestämt att jag inte pratar om. Nej. Någonstans. Men nu gjorde jag det.
Ja. Ja.
Men ditt civilstånd är singel.
Jag tycker det var ett kul uttryck ändå, 100% skild. Ja. Kan man vara 90% skild, tänkte jag då.
Ja, men det är en bra fråga. Man kanske kan anse sig vara det.
Fast man inte har berättat.
Man har inte riktigt kommunicerat.
Nej, man har inte berättat för den man är gift med att man har skilt sig.
Nej, precis. Det tror jag är ganska vanligt faktiskt.
Ja, det tror jag. Att man kanske går runt och funderar på att är det det här som jag ska gå i?
Mm. Ja. Och så kanske någon... Ja, precis. Det är...
Vi kanske återkommer till det där. Familj?
Åh, stor. Alltså jag räknar in mina... Jag har ju 3 barn. Det är ju min närmsta familj. Sen har jag syster, mamma och väldigt många väldigt viktiga nära vänner som också känns som familj.
Hobby.
Hobby. Alltså det här är ju alltid det när man på något vis har mitt liv. Jag har ju alltid sjungit och berättat historier och spelat teater och showat från att jag liksom var 2-3 år, känns det som. Det har alltid varit det absolut roligaste jag vet. Så en hobby är ju liksom att fortfarande gå och titta på, när jag är ledig, att gå och titta på konserter och musikaler och teater och alla uttryck, att bara få bli så här swept away och inspirerad och liksom lite tagen av. Det är fortfarande ett av mina absoluta största intressen. Men sen under pandemin nu, då allt var nedstängt, fick man ju börja hitta lite annat som man tycker är kul. Och jag har ju också alltid hållit på med lagsporter, och så upptäckte jag ju då paddel, som väldigt många andra under pandemin. Och det var ju också ett sätt att kunna få vara lite social och träffa människor, men ändå säkert. Och paddel är vansinnigt kul. Det är verkligen riktigt roligt. Så det är ju faktiskt en hobby som är en...
Men du håller igen, för det är många har ju börjat ge sig och paddelbanor går i konkurs och så vidare.
Det är inte alls på det så frekvent som det var förr. Och jag har hamnat... Jag var ju i flera såna trådar och pooler där man fick förfrågan. Någon som vill spela idag, någon som vill... Men nu har jag fått säga nej till så mycket, så att nu är jag liksom ute.
Det är ingen som hör av sig.
Det är väldigt få som hör av sig. Så att det blir ju att man inte kommer iväg då lika ofta. Och speciellt när man är hemma så lite som så här. Så att nu kan jag säga att på 2 månader har jag nog bara spelat 2 gånger. Och det är en hobby som jag kan ta upp när jag har tid.
Annars så är min erfarenhet när man frågar människor inom kulturarbete sådär, så är hobby rätt så svårt, för man har ju ändå någonstans valt att jobba med sin hobby. Så det är många som säger att de inte har någon. Men det var ju dels att gå och konsumera kultur och bli berörd. Då får det bli sista frågan då. Nu improviserar lite, men vilken musikal har berört dig mest senaste pandemin då, senaste 10 åren?
Det är absolut en musikal som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Jag måste gå.
Ja, det är okej. Det är absolut.
Den heter... Gud, nu blir det en liten paus här och klippa.
Ja, det går bra. Det blir en lång podd, det här.
Dear Evan Hansen, så heter den.
En gång till.
Dear Evan Hansen.
Har jag inte sett.
Du har inte sett den?
Nej.
Men den är helt fantastisk och musiken är helt magisk. Och
men den går i London?
Jag är inte säker på att den går nu. Men jag
men
såg
har inte
för
gått
två...
i Sverige? Jag känner inte
Nej, den har inte
det.
Gått i Sverige. Och det den berörde mig
lyssnare.
På djupet verkligen. Dear Evan Hansen, och bara lyssna på musiken, den är fantastisk. Och hur en mamma står bredvid och också har, hur man gör som förälder när ens barn, tonåringar, verkligen inte mår bra. Så det tar ju upp allvarliga saker, men det är också skratt men du vet, det var en sån här, man satt och tårarna bara rinner på slutet, men inte för att det är, den är hopplös, tvärtom, det finns liksom massa hopp och massa kärlek i den också. Så, men det, jag blev djup rörd av den.
Det syns på dig.
Och snygg, alltså du vet, bara så här, snygg regi, smarta lösningar. Nej, jätteinspirerande. Dear Evan Hansen.
Får vi hoppas han.
Kaffet.
Skål. Ja, men då får jag hoppas att han kommer till Sverige så småningom.
Ja, den har, jag vet att den började i USA och jag såg den i London. Och jag tror att den har någon mer stans, men den har inte gått upp i Sverige. Än. Jag vill spela någon av mammorna, om ni hör det här, ni som sitter där ute och lyssnar.
Det kanske gör det, vet du.
Det kanske blir så. Ja.
Och finns en tokig gubbe med i manuset, så då kan jag spela
den.
Ja, klart. Nu ska det handla om dig, tänkte jag. Född i Bollnäs, eller i närheten.
I Bollnäs.
För jag har haft några gäster här innan dig som, alltså det påminner om dig, just det här med musik, om man verkligen har valt musiken eller om musiken har valt dig. Hade du någon möjlighet att välja, eller hur kändes det?
Ja, jag tänker att det har liksom varit en del av min existens och mitt varande från start. I och med att jag musicerande förälder, framförallt en pappa som musicerade och verkligen satt med gitarr och liksom sjöng med mig och Lina, för att det var hans stora hobby, passion. Han var ju fransk och engelsklärare.
Just det.
Och hade liksom sitt jobb, men passionen och det han älskade var musik, och då framförallt jazz, men även mycket Povel Ramel, och liksom han satt och lärde mig och Lina alla möjliga sorters
låtar.
Vet
du varför inte han satsade på det?
Nej, men jag tror att det inte fanns riktigt i hans föreställningsvärld att man skulle kunna. Han var också den första i sin släkt att studera vid liksom, universitetet. Han kom från en bondsläkt. Mm. Den första som åkte liksom, hemifrån och började studera. Jag tror att han kände ett ansvar också. Att, kan jag inte bara lalla bort?
Just det. Men han lagt ner tid och pengar på en utbildning.
Verkligen. Och att det var liksom, ansågs ändå som ett yrke såklart att vara liksom, lärare. Men under hela sin studenttid i Uppsala så var han med i ett band som heter Fåntrattarna. Där han var en stor karaktär.
Bra namn.
Och de gjorde en skiva som heter Tonsallad, som faktiskt jag och Lina hittade på Spotify för några somrar sedan. Och insåg att vi kan alla låtar på den här skivan som heter då Tonsallad. Ja. Och det är också så fint att man har fått ett sånt brett musikaliskt arv. Men han var en sån verkligen musikant som alla. Han startade ett storband då i Killafors när han flyttade tillbaka upp till Hälsingland. Och det är liksom, vi har 2000 invånare, att starta ett storband i en bygd med 2000
modigt.
Pers. Då är man en bra, vad ska man säga, entusiasm.
Lät det bra då?
Ja, de blev riktigt bra, Killafors storband. De verkligen.
Häftigt.
Men så att jag är också uppvuxen med att liksom, nu kommer trombonsektionen hem och de sitter och repar här mellan 7 och 9. Och att liksom alla spelade. Ja, det var konstapel Olsson och det var han från Försäkringskassan. Alltså alla hade ju andra yrken, men de spelade i storbandet. Och, så.
Och jag vet också att din pappa, om ni släppade hem både du och Lina någon pojkvän, så var första frågan vilket instrument spelade han?
Ja. Det var, precis.
Han var ganska marinerad i musik.
Ja, det kan man säga. Och en del i livet så stod det ju en liksom upp verkligen, man vill kräkas om någon sa, åh nu är det jul, åh, det är klart, kan vi jamma lite? Jag hörde bara, hatar att jamma, det är det värsta jag vet, och jasfri.
Du gillar inte det?
Nej, det var det värsta, men det var väl också att det var ett uppror mot att så här, jag tyckte det bara var fruktansvärt liksom.
Men pappa,
åh nu ska
de
jamma igen. Åh gud, och jassen. Och sen tog det liksom några år och så plötsligt så upptäckte jag väl själv det där, att det var Ella Fitzgerald faktiskt som liksom nådde mig, och då blev jag plötsligt bara, men jas, nu fattar jag grejen. Och då började jag sjunga med Killafors storband och så under tiden jag gick i gymnasiet. Men med det sagt, jag var en sån som inte, jag kommer ihåg, det var typ i nian som jag och en tjej sjöng en låt från Chess, den här I Know Him So Well, och så sjöng vi den på avslutningen. Men det var liksom första gången som jag stod för en publik. Det var nian. Annars var det mer jag var med i teatergrupper och jag var med i så här musikaler, men inte att jag ville stå där längst fram och ha alla blickar på mig, utan mera vara i det.
Ensemble-spel.
Ja, ja, vara i det på något vis. Men det kommer jag ihåg som en sån här... Och sen under åren som liksom efterföljde när jag sjöng med storbandet och så, det kostade otroligt mycket för jag var så fruktansvärt nervös. Mm. Och jag ville inte säga ett ljud mellan låtarna. Jag stod helt tyst bara. Jag sjöng och sen stod jag tyst. Sa ingenting. Mm. Utan...
Hur gammal var du då, sa du?
Var ja, det var liksom ettan på gymnasiet typ som jag började. Så.
Kanske man inte är världens tuffaste.
Nej. Nej, men jag var ju ganska verbal och tuff liksom annars. Men det var någonting som hände på scenen. Kom också ihåg att det liksom, jag började ju gigga ganska mycket och så började det spridas lite. Och så hade Östen med resten ett caféprogram uppe i, som sändes från Sundsvall. Lite lokalt. Så när jag var då 16 tror jag att jag gått tvåan på gymnasiet. Då har de liksom sett mig på någon sjunga med något av pappas band. Ja. Sen var jag också med lite poppan så här i skolan. Men bara på kör, inte längst fram. Mm-hmm. Men så ringde Östen och de bara, men kan inte du vara med i vårt caféprogram? Det vore så kul. Jag bara, ja men det vore jätteroligt att sjunga någonting. Så jag bara, kan vi sjunga någon duett? Så här? Vi tycker det är så kul att lyfta fram unga lokala förmågor. Ja. Jag är med på ett villkor att du inte frågar mig någonting. För jag vill inte prata. Och bara, vill du inte, nej, du vill inte. Nej, jag vill bara komma dit och sjunga. Jag vill inte prata. Du får inte. Och det gick ut på att man satt på, i så här café liksom, och alla satt med under programmets gång och han gick runt. Jag bara, du får inte fråga mig någonting.
Höll han det?
Nej, han höll ju inte
det. Nej, det hade inte jag hade gjort.
Så i direktsändning så kom han ändå fram och ställde någon fråga. Och så svarade jag ju. Mm. Och kände att det var ju inte så far. Alltså det var ju någonting jag hade byggt upp bara. Att jag kan inte prata. Men och då var så att, efter det tror jag att någonting lossnade lite grann. Att det gick ju bra.
Liksom. Vad skönt att han ändå puttade på dig lite.
Ja,
där.
Lite. Ja. Mm. Men innan ändå inte sa jo men snälla. Utan han bara nej. Bara, gjorde mig helt lugn. Mm. Du ska inte. Vi bara nej, sjunger.
Smart.
Jag presenterar dig och så bara sjunger du. Frågar dig ingenting. Mm. Och så sen. Ja, så att. Så kommer man över den rädslan.
Ja, för det har ju gått över nu tycker jag.
Helt hållet. Ja, men nu kan jag liksom inte komma ihåg att jag... Nu tycker jag nästan det är lika kul ju på gingen att få prata mellan låtarna. Mm. Och nu är jag ju dessutom en föreställning där jag verkligen pratar mer än sjunger. Mm. Men sen är jag ju fortfarande en sån som gillar manus. När det är manusdrivet och välrepeterat. Mm. Och man vet vad det är man håller på med. Jag gillar det. Jag är verkligen
jag
gillar manus. Mm. För jag vill ha fler bottnar. Jag vill att man ska ha tänkt igenom.
Har du provat improvisationsteater någon gång?
Jo ja. Ja ja. Och i utbildningen och sånt där alltså, absolut. Och jag kan tycka att det är väldigt kul också. Mm. Och speciellt när man är trygg och nu, liksom ska jag absolut slänga mig ut. Men det är inte min favorit. Det är också att jag blir så nervös innan. För man vet ju inte vart det ska landa. Liksom. Sen har jag inget problem att improvisera när man någonstans vet vart man ska landa i. Mm. Då kan jag tycka att det är okej. Och man vet också, där kommer låten. Där har vi ändå ett stick. Då kan jag vara fri att improvisera. För jag har inget svårt att improvisera. Nej. Men jag vill gärna ha ett...
Så man vet vart man ska.
Ja, man vet vart man ska.
Sponsorsnack.
På Bergvik har de verkligen både och.
En hantel.
Och en superhjältemantel.
En ny kavaj.
Buffé och thai.
En ny frisyr.
Cupcakes med glasyr.
Jaha, här på Bergvik
finns det verkligen både och.
Det var det jag var inne på med dig och musiken. Om du känner att... För någonstans så valde du att jobba med det här ju.
Precis. Men jag tror att jag hade först inga planer på det alls. När jag skulle söka till gymnasium så var det... Så ville jag bli kallskänka.
Ah,
ja, jag hade jobbat sommarjobbat på fiket ett par år. Och så tyckte jag att det liksom var så... Jag har alltid tyckt om att baka och så... Men så såg jag de här kallskänkarna som gjorde det så fint.
Mm.
Som
det dekorerade.
Ja, lite kalas. Och folk blev så glada och sa, åh vad fint. Och det här pysslet liksom. Uh-huh. Och skapa lite vackert. Så då var kallskänka. Det var liksom, ja, det var det jag ville bli.
Nu såg jag plötsligt en bild över julbord.
Ja.
Är det din grej?
Ja, men jag
älskar, alltså pyssel och...
Ja. Och jag tycker om att duka liksom fint och hitta på och göra lite så här. Och jag tycker om att göra liksom skära gurka och lägga upp lite fint och så här. Ja. Och gillar att laga mat och så. Men då var jag, enda chansen för att plugga till kallskänka då när man bodde i Kilafors, det var att flytta till Sandviken. Det är lite Gävle. Mm. Utanför. Och flytta hemifrån. Och jag var beredd att göra det. Så jag åkte dit och, på någon så här öppet husdag och tittade då vart man skulle bo. Men så klev jag in i det här elevhemmet och bara kände, nej, här kommer jag inte att trivas. Oj. Det här går inte. Nej, jag kan inte bo här. Det rummen, det var fel. Så jag bara, nej, det får bli, jag får bo hemma och så får jag gå samhällsvetenskaplig med musikinriktning istället. Typ som en så här, ja, det får väl bli så då.
Du hade behövt Öster med resten där som hade... puttade lite.
Ja, exakt.
Och sagt, nej, det här är ingen fara. Det kommer
ja, eller typ, det finns musikinriktningar också. Alltså, nej, men det jag skulle säga, det blev ju så rätt. För då började ju på gymnasiet i Bollnäs samhälle med musikinriktning. Och fick en musiklärare som betydde jättemycket för att jag valde det här som yrke.
Mm.
För han, Magnus Bergvall heter han. Han lever fortfarande. Han, en otrolig eldsjäl som hade i en liten by som heter H startat ett musikalsällskap i ett ordenshus som hela byn har varit med och byggt upp och satte upp musikaluppsättning. Och där var den första musikalupplevelsen jag fick, Spelman på taket. Jag var helt så här blown away, att jag tyckte det var så fantastiskt. I och med att jag också hade hållit på med teater och musik så parallellt och liksom sett det som två olika saker. Så när Magnus presenterade alla dessa musikaler som fanns och jag förstod att jag kan sjunga utifrån en karaktärskänsloliv.
Mm.
Nej men gud, det är inte... För det är, återigen, nu kommer jag tillbaka till att jag tycker inte att jag är så... Alltså, det har aldrig varit min grej att så här, jag ska... Jag vill mer berätta en historia, tror jag. Och att inse då att jag kan sjunga från en karaktärskänsloliv. Då plötsligt blir jag helt fri. För då vet jag liksom, det här är det handlar om.
Mm.
Och det var ju som ett aha att förstå alla musikaler som fanns. Och jag insåg så här, det här ska jag jobba med. Det här är min grej, musikal. Jag ska bli musikal. Och det är tack vare Magnus Bergvall. Så jag hade aldrig tänkt så här, jag ska bli pop. Artist eller jag ska bli musiker eller jag ska bli skådespelare, det har aldrig klickat till mig, men när han presenterade musikal och jag insåg att det fanns en sån konstform, då var det bara så här, där har vi det, det ska jag jobba med.
Och då tänker jag direkt på det du är ute med nu, där är du ju dig själv, men du spelar ju nästan, du spelar dig själv.
Ja,
kan man inte säga så?
Gud ja. Det är precis så. Upphöjt. Man använder sig själv, bilden folk har av en, och vissa sidor som är jag, men inte och driver med det och har en självdistans för att förmedla någonting.
Så ni är ute med en musikal egentligen?
Vi är ute med en slags musikal, absolut. Och alla vi i den här produktionen, det är så vi känner varandra allihopa, att vi alla har jobbat med musikal.
Mm.
Och vi har jobbat i väldigt många olika uppsättningar. Och liksom farser med musikinslag och alla vi har ju gjort, och alla har varit både bollplank och huvudroller kan man säga, så vi har också förståelse allihopa för vikten av birollerna och vikten av de som lobbar upp bollarna och de som får smasha, att det ligger så mycket i materialet och hur de andra spelar runt den och den förståelsen finns i en grupp och alla tillåter varandra att göra både och. Jag tror det är det som är lite nyckeln med att det blir så lyckat vårt samarbete och att alla känner sig så tillfreds liksom, med jobbet.
Har du funderat någon gång på varför du inte vill ställa dig längst fram?
Nej men alltså jag har ju stått längst fram. Och,
som Hanna?
Nej, inte som Hanna.
Nej. Det var det.
Nej, precis. Precis. Jag har inte riktigt funderat på det. Jag har mer känt att det inte... vad ska jag säga? Jag tycker egentligen inte det är så intressant med människor heller som tror att de, alltså det handlar om att man ändå måste ha någonting att säga då.
Mm. Mm.
Inte bara titta på mig eller ha ett ego som behöver en massa bekräftelse. För det är helt ointressant att titta på en människa som bara behöver bekräftelse, som vill ha någonting av mig som publik.
Jag måste... Men skulle inte du ha något att säga, tänker du?
Jo, och jag har ju gjort en skiva som Hanna, som heter Det är jag som är mamman. Och då gjorde jag en föreställning kring den på Mosebacke, och sen var jag på Soppteatern, på Stadsteatern med den, och små scener. Och det var ju som Hanna och mina erfarenheter. Sen är ju det då, när jag gör de grejerna och när det är som Hanna, så kanske det inte är så kommersiellt. Alltså, så att det blev ju heller ingen, vad ska jag säga,
kassako.
Nej, precis. Och det var inte tänkt som det heller, utan mer för att nu känner jag att jag har någonting som jag vill berätta. Men jag märker också att det kanske kostar lite mycket. Då är jag där igen. Att det måste bli så... att det blir liksom, det blir en stor... Det mycket, jag lägger in väldigt mycket. Ja, det blir liksom en stor insats. Mm. Men jag börjar också känna mig lite mer att jag... är lite sugen på det igen. Mm. Och att det liksom, att det räcker, att man gör väl en inre resa också, där man kanske känner att det räcker, att man, det räcker att man är bara, istället för att man måste ha på, börja i någon annan ände, att hur ska, vad ska vi ha då för kostym och hur ska det bli för bla bla bla, utan att ja, att man räcker.
Ja, för, ja, men om jag tolkar dig rätt, så är ju berättelsen det absolut viktigaste.
Mm.
Så där är väl starten någonstans.
Ja.
Vad är det du ska berätta?
Mm.
Och sen hittar man en glitterkostym till det.
Mm.
Eller vad det nu blir.
Men återigen så tycker jag inte att det är så kul att jobba själv. Jag
Nej.
Tycker det är roligare att vara i en ensemble.
Mm.
Jag har alltid gjort det. Jag tycker att det är mycket roligare.
Mm.
Jag är en ensemblemänniska.
Mm.
Liksom.
Det kostar ju mindre. Jag har gjort jättemycket ensamt och gör det också, alltså inte bara på scen utan företagsgig och föreläsningar och så vidare. Och så nu när man är med i en ensemble som är helt fantastisk, så är ju det nästan semester, även om man jobbar jättemycket. Så du var inne på det kostar inte för det tar ganska mycket att vara ute själv.
Ja. Så är det ju.
Men ändå kittlar det lite.
Ja, men det gör det ju.
Ja.
Och jag har ju en sån här med mig själv och som jag haft hela livet, att det jag är rädd för, dit dras jag.
Mm.
Så att det finns ju den där liksom hela tiden att jag måste liksom ta reda på varför det är läskigt då, eller gå mot det som känns läskigt. Så att jag har ju lite sån här nu att jag är sugen på att testa stand-up till exempel. Så att, och det känns ju sjukt läskigt, men också jättespännande på grund liksom, av den anledningen.
Det är
så
rätt,
att vi får se.
Ja. Jag gjorde ett inhopp på Norra Brunn här i våras.
Gjorde du?
Ja. Jätteläskigt förstås.
Ja.
Men det här kommer du gilla.
För det är också där, ju läskigare det är, desto större blir kicken efter om det går bra.
Mm.
Och oftast så tänker jag att när det inte gör det, när man så här, nu, jag tror att jag också nått till en sån punkt att nu kan jag nästan fnissa åt att man
om man
bombar.
Skulle bomba.
Ja, man helt bombar så bara ja. Alltså det är inte så allvarligt.
Nej, man är inte 19 längre.
Nej,
och
nej.
Livet står till låns, utan
nej.
Då har man gjort det då. Ja, det är
Hör av
dig om du ska.
Jättegärna.
Då kommer jag och kika.
Så att vi får se. Det kanske, det är lite sugen på det.
Mm.
Gud vad jag är modig nu som uttalar det här. För,
ja,
för att det här är mer en sån här grej som har varit uppe i huvudet. Och så nu säger jag det.
Ja.
Och då blir det plötsligt så här, något som jag kommer att behöva vara tvungen att utmana mig själv i att göra.
Det ska jag ska påminna dig.
Ja. Ja, men jag tror att det ska bli... Det ska bli spännande, säger jag.
Mm.
Som en sanning. Ja. Ja.
Du har ju gjort enormt... Om man kikar liksom på Wikipedia och läser igenom vad du gjort, så har du ju hunnit med jättemycket. Massa musikaler och Melodifestivalen själv någon gång, och med Syrran någon gång, och med Jenny Silver och Pernilla Wahlgren någon gång. Och du har varit programledare.
Mm.
Vad heter Singing Bee?
Ja, och Spårlöst faktiskt också.
Just det. Är det något du vill fortsätta med?
Ja, det, verkligen, om det är rätt program så skulle jag verkligen tänka mig det. Det är lite samma grej som att jobba i en ensemble, alltså att man inte är, jag brukar likna det som att jag är inte festen, jag är värdinnan för festen. Och så är det lite när man programleder, att man också är värdinnan, se till att alla liksom mår, trivs och en del av det, utan att det hänger bara på mig. Att, så här. Och jag gillar program, alltså Singing in Bee var fantastiskt kul att leda. Alltså jag, återigen, jag älskar det här när folk, det gick ju ut på att folk skulle kunna texter och inte nödvändigtvis kunna sjunga. Men när folk står och tar i liksom i allt de har och liksom får rätt för att de prickar texten och det låter för jävligt. Men det spelar ingen roll, utan det är bara den här glädjen och att man bara använder sin röst och bara sjunger för hjärtas lust. Det gav sånt så här livsenergi att leda det programmet.
Ja, jag minns det verkligen. Men jag tänker på, det är lite paradoxalt med det du har sagt, att du inte vill ta plats och så längst fram, för Nu skrev du ju om programledarrollen, kände jag, att du var värdinna för en fest. Och det kanske är för att
men det
kanske är mer till dig själv du säger så.
Ja, kanske.
För att hitta någon slags roll.
Men det är intressant, för det som du säger, det låter väldigt konstigt. Här sitter jag liksom och har jobbat i 25 år med att synas typ på väldigt många platser. Och så bara säga att jag tycker inte om så längst fram. Alltså det är inte... När jag vet vad jag ska göra, då har jag inget problem att...
Nej, men jag förstår, jag förstår nog skillnaden på det. Att stå framme med ett ego, att se mig, eller att man vill vara med och berätta någonting. Och i det berättandet så vill man ju, då tar man ju plats.
Ja, och jag menar att det kan också vara att jag känner mer och mer nu, som när vi är ute på den här enorma skrattfesten som där med Hybris, att det behöver inte vara alltid berätta en liksom, utan det kan också vara precis det här, att bara sprida ett, liksom, alltså, få folk att skratta, alltså få folk att känna, det som jag själv vill ju göra, gå få känna, nå saker inom mig liksom, som jag, kultur gör med mig. Ja. Det är det kan ju vara det ibland, att det bara är liksom,
ja, men att få vara del av en föreställning som faktiskt påverkar människor är ju alltså så fantastiskt.
Ja.
Och det gör ju ni verkligen. Ja.
Men som du säger så här, och då med programledarrollen, jag tycker att en bra programledare, eller så här, bra programledare, men det är klart att man är ju den där, man är ju värdinna, men det ska ju ändå inte handla om programledaren, utan det ska ju handla om medverkarna, de som medverkar, och programmet i sig ju. Och det, återigen, man får ledsaga. Jag tänker även som i Spårlöst, då handlar det ju, det var ju tvärtom Singing Bee, det var ju inte ett skrattprogram, det var ju liksom otroliga livsavgörande resor man fick vara med om. Men det, jag är ju så otroligt tacksam över att jag fått göra så många olika saker. Men jag kan också känna då att jag har ju kanske med, det är fortfarande så att folk kan bli, oj, men vad bra du sjunger. Och det inser jag så här, att jag har ju inte gjort då sången tillräckligt tydligt i det offentliga rummet kanske så här.
Ja, det, ja.
Och någon kan bli så här, nu vet, har man kanske glömt att jag har varit programledare, men då till exempel så gjorde jag The Last Five Years, en musikal, en huvudroll på Göteborgsoperan samtidigt som jag ledde Singing Bee, och då kom det vissa bara så här, men du kan väl inte sjunga, du är programledare. Och någon sa så här, men vad, du sjunger ju bra för att vara programledare. Och det blir den här, och där det har jag ju själv ibland slagit så här, är jag programledare eller är jag sång, så, men nu är det så här, nej, men för mig handlar det, återigen, allting handlar om kommunikation och förmedla saker. Spela, alltså, punkt.
Jag tror också att det har hänt någonting med Sverige, för det är, om vi backar, alltså 2000-talet var det väl där, va, Singing Bee och...
Ja, men det var nog precis runt 2006, ja, 2009 kanske. Ja. Det var några år.
Nej, men jag pratade med Linus Wahlgren om det där. Just att han har också haft problem med att folk vill så gärna sätta in han i ett fack. Och då så sätter man dig i programledarfacket, och då ska inte du stå på en musikalscen och dessutom sjunga så det är bra för att vara en programledare. Men jag tror att det har hänt något för med publiken. Att man tillåts som artist att vara på lite olika arenor. Och det är väl bra. Så att programledarskapet ligger öppet för dig.
Vad var det du sa?
Du, i min podd så har jag en avdelning som heter Du har sagt.
Åh, vad spännande.
Ja, så jag letar rätt på lite saker som Hanna Hedlund har sagt. Så jag tänkte att du skulle få lite, ge dem kött på benen här. Ja. Jag tror att det är viktigt att man inte bokar upp sig för mycket utan att man umgås med alla jobbiga känslor. Vad menar du?
Ja, precis det. Nej, men det är så lätt att fly in i saker. Alltså att hålla sig själv. Jag har haft lång tid i livet tyckt att det var jobbigt att liksom vara ensam hemma. Mm. Väldigt social person.
Har varit sen jag.
Ja, precis. Ja. Och liksom bara själv med mig.
Vad händer då?
Ja, men det kan komma. Det här, och det här har pågått liksom under barndomen också. Jag har alltid varit så himla social. Så att jag nästan behöver andra människor för att liksom tro att jag existerar. Så när jag är helt själv, då kan det komma en enorm rastlöshet och liksom en lite ovant och rädsla. Och då kan ju det vara obehagligt. Så då ser man till att göra någonting. Ringa någon eller... Ja. Mm. Och under en viss tid av livet så kunde jag boka upp mig på saker så att det liksom aldrig var stilla. Liksom. Tomt. För att då... Ja. Och det är ju liksom livslärdomen som jag verkligen har utmanats i. Jag tror vi många var under pandemin. Att där det verkligen blev, fanns inga jobb. Fanns inget socialt liv på det sättet. Men jag hade ju börjat med den inre resan innan också. Men jag tyckte att det är verkligen en sån sanning. Att man... speciellt när man mår dåligt, inte försöka boka upp sig på för mycket saker utan umgås med alla jobbiga känslor. För då blir de, då tappar de kraft också lite grann.
Du har blivit bättre på det, antar jag.
Jättemycket bättre.
Och hur har du övat?
Jag har umgåtts med jobbiga känslor. Ja. Nej, men det har jag gjort. Gått i terapi och själv umgåtts och se till att vara mycket själv. Mm. Men jag har ju alltså aldrig bott ensam i hela mitt liv förrän jag var 45 typ. Eller 46. Mm. Och nu sitter jag här som 47-åring och älskar att bo själv. Mm. Och det trodde jag aldrig att jag skulle säga. Och det är ju, ja, och det är spännande, men det är för att man har lyft på sin, alltså man måste våga lyfta på stenarna liksom, gå dit där det känns jobbigt. Var det något utförligare svar av det där,
ja,
den där sägningen?
Ja, det tycker jag. Och frågan är, har du fått en bättre självkänsla?
Ja, men jag tror att jag alltid haft en bra självkänsla och att självförtroendet har sviktat. Nu vill jag säga emot mig själv. Har jag trott? Men sen har jag nog insett att det kanske är självkänslan.
Det skulle jag gissa.
Så, och det är den jag verkligen har... liksom...
Ja, i och med att du inte vill ta plats. Och motiveringen är, vad har jag att säga? Mm.
Men samtidigt så tror jag att folk runt omkring mig säger så här. Vad sa hon? Hon tar ju jättemycket plats. Hon säger alltid vad hon tycker och tänker. Mm. Så att det är ju liksom... och jag kan uppfattas som det. Men inuti är det inte så.
Nej, det är någon annan.
Om det inte är något jag verkligen tycker. Då har jag har ju inget problem. Att jag är inte konflikträdd. Och jag har inte problem att... Men det är också så att jag har alltid varit mycket bättre på så här privata relationer än min egen yrkesroll. Liksom. Mm.
Och hur har det uttryckt sig?
Ja, men alltså att jag liksom kanske tar mer plats i privata relationer än i mitt jobb.
Kan du bli en jobb igen?
Ja, det tror jag. Mm. Alltså jag har nog varit en sån här som också lite grann... man kommer gärna till mig när man vill ha råd. Mm. För att, och jag har alltid massa råd. Jag har slutat med det nu.
Okay.
Att jag håller på... Och, för jag kunde en period i mitt liv dela ut råd. även om man inte ville ha dem, så var jag där och jag tänker, jag tror att du skulle, och du vet, få folk att känna att jag har nog har rätt. Och lite sådär.
Vad beror det på, tror du?
Men dels tror jag att det är som att jag vet att du heter Mattias.
Ja, bara en sån sak.
Ibland, det här låter jätteflummigt, men ibland så kan jag känna att jag vet saker. Och så kan jag se att, men gud, ska inte du göra så här kanske? Eller, och så kanske den människan inte ens själv är medveten om att den vill det. Och jag kan ju ha fel. Jag kan ju ha väldigt, väldigt fel. Men jag tror också och jag lärde mig nog ganska tidigt också att se andra, eller jag kan liksom inte komma ihåg att det var någonting jag behövde lära mig, men jag såg människors behov och kanske övergav mig själv ganska tidigt, att det var ganska tidigt jag lärde mig att andras behov var tydligare än mina egna behov. Och om jag gör så här, då blir ju alla på bra humör. Och det ligger väl någonting där när man börjar i terapi och går djupare. Och det kan man ju utveckla, det är ett sätt att sen vara som vuxen. Att man nästan kan bli lite medberoende i andra människors... de blir viktigare än mig. Men jag blir också...
Men är inte det ganska vanligt? För du är en high sensitive person. Och det där tror jag är ett ganska vanligt drag hos... När man har HSP, att dels så känner man av stämningar i ett rum. Och sen tar man ett väldigt ansvar av någon anledning.
Och det ansvaret har ju ingen annan sagt att man ska ta. Och att komma på det och på något vis inse att vissa av de sakerna handlar ju om mig. Eller allt handlar om en själv. Det är ju... Man kan tycka att det låter lite så här fint att vara lite medberoende, men det är också ett beroende. Så att man har en beroende personlighet, och det är inte så fint att vara det, utan tvärtom. Det är någonting man måste jobba med sig själv att bli av med. Att inte hamna i relationer där andra... Och det, jag menar, då kanske man måste göra slut med vissa relationer.
Har du gjort det?
Så, ja, absolut. Och man ändrar och ser att det händer ju saker när man... Menar, för man kan ju både vara en jobbig jävel som säger och påminner och frågar och hur folk mår. Men man kan ju också vara den folk tror att de behöver jättemycket. Att man blir superviktig i människors liv. Men man inser att jag är viktig för det jag ger, inte för den jag är. För de vet inte vem jag är. Inte ens jag vet vem jag är. För jag vet bara... vilka de är och vad de behöver.
Och hur du ska hantera det.
Ja. Så att det har väl varit en stor grej att i utvecklingen också. Att inse det. Att så här, kunna sätta gräns och kunna säga det där är ditt ansvar, det här är mitt ansvar. Så.
Men när du gör slut med en vän, hur gör du?
Det behöver man ju inte göra. Man gör slut med sitt eget beteende i den relationen. Eller man ändrar det beteendet och då tar det slut av sig själv. om det inte är en relation som man ska ha. Jag har också varit med om att det blir att man kanske glider ifrån varandra i ett år och så sen hittar man tillbaks. För att det behövs liksom... Ja, men till exempel när jag blev mamma för första gången så var det ju så att jag var först i kompisgänget, och då kom jag ihåg så här att nej, men det här funkar ju inte. De som inte vill umgås med mig nu med barn, de måste liksom... Jag kan inte vara den här roliga partytjejen och vi går ut och på... Utan de som inte vill komma hem och sitta med mig en kväll i veckan och bara, eller två, umgås på det sättet, de går bort. Det här är jag nu. Det här är mina behov och att så här måste det se ut. Och då till exempel var det ju en sån period i livet när många fick byta plats i liksom hur nära de var en, så att säga.
Men det var smart sagt, just det att man inte behöver göra slut med en kompis om man känner att det här är inte bra, utan man ändrar sitt beteende bara. Du har ju bra råd.
Men det är ju också så att det är också svårare, för det är lättare att skylla på andra. Men om allting handlar i slutändan om att jag kan alltid ändra mitt beteende istället för att skylla på den gör alltid så här, den gör alltid så här, jag får alltid göra så här. Nej, du gör så. Du gör det möjligt för den att hålla på så där. så sluta bara. Men man måste ju vara beredd då på att den personen försvinner och se vad det är man själv vinner på relationen. Mm. Och vara beredd att liksom släppa det.
Kloka ord.
Ibland så.
Ja. Jag vill bara hitta Hanna och jobba på den relationen.
Men det var det jag var inne på, att jag nog inser att jag känner alla andra bättre än mig själv.
Mm. Hur långt har du kommit?
Jag har kommit kanske halvvägs i alla fall.
Mm.
Jag har väldigt kul med han. Mm. Vi har det väldigt bra.
Vad gör ni?
Vad gör vi? Vi älskar att vara ute i skogen.
Ja.
Och där mår vi väldigt bra. Mm. Och vi har väldigt rolig humor. Vi är väldigt så här,
pratar du för dig själv?
Ja, nu pratar jag så låt som Zlatan.
Nej, men när du är ute i skogen.
Ja,
så
kommer på idéer och det kan bli... Så blir jag så här... Så känner jag att jag hamnar ganska oberäknelig. Vilket jag tycker är kul.
Mm.
Och så inser jag bara att så här... Ja, men... Vi trivs.
Mm.
Vi har liksom roligt.
Men det är bra. Vet du någonting vad den andra halvan innebär? Vad är det mer du ska lära känna? Har du någon koll på det eller får det bli vad det blir?
Det får bli vad det blir just nu. Och det är väl också en lärdom att släppa lite av en viss kontroll.
Mm.
Som man ju måste göra när man inte riktigt håller på och ältar så mycket. Mm. För det är också en del i min att sluta vara i huvudet och liksom vara lite mera här och nu. Och för att ältandet är också bara att komma fram till någonting som gör dig trygg för stunden. Det är ju ingen sanning. Det kan man ju aldrig veta. Om man försöker älta och tänka, men det här ska jag ta reda på nu. Nu ska jag nå fram till det här med mig. Alltså, okej, nu är jag lugnt för en stund. Mm. För att nu ältade jag, kommer jag fram till det.
Mm.
Kan man sitta och älta igen i några timmar med en kompis och komma fram till exakt samma sak som gör mig lugn för en liten stund. Men man kan också tänka att slutältat, japp, nu kolla vad fint det var här.
Mm. Alltså, men det kräver ju en mognad förstås.
Och träning skulle jag säga. Alltså, ja. Väldigt mycket, det är ju det, det är ju träning. Man kan ju skämta om och tycka att det låter flummigt med mindfulness och sånt, men det är ju en mental träning man behöver göra, liksom fysisk träning.
Mm.
Att om man är en orolig själ, som jag kan nog känna att jag på något sätt har varit från start, alltså en sökare som vill söka lite djupare svar och vill förstå och så här, se och liksom lite rastlös och där, och att man har en liten sån oro, då måste man kunna skilja på när det är oron som liksom tar över och lära sig att liksom hantera den.
Mm. Men det kräver ju, som du säger, tid.
Oh ja, och livserfarenhet skulle jag säga. Mm. Att man förstår att det är det.
Mm.
För det är först när det blir en sanning för en som man kan, och en sanning och en känsla av att man vinner på förändring. För så länge du känner att ditt oroande funkar eller ditt beteende funkar och du tjänar på det, då kommer det aldrig att förändras.
Nej.
Utan det är först när du känner att nej, jag måste pinpointa vad det är man tjänar på sitt beteende.
Mm.
Fundera på om det faktiskt är något man tjänar på. Och,
att förändra,
ja.
Ett citat till.
Ja.
Jag upplever att jag har varit en fantastisk syster.
Gud, vad jag upplever att jag har varit en fantastisk syster. Ja, det gör jag.
Mm. Håller Lina med?
Det tror inte jag. Jag tror att hon tycker att jag har tagit mycket plats tidigt. Jag tycker att jag har varit empatisk och tänkt jättemycket på henne och hjälpt och kommit med råd. Och jag tror hon tycker att jag har varit ganska bossig och
har ni pratat om det här?
Ja, det har vi gjort.
Ja.
Mm. Så att ja, och det är ju, ja, tänker jag småbarn, men sen tror jag att jag har varit, att hon tycker att jag har varit en fantastisk syster också.
Mm.
Och hon har varit en fantastisk syster, är en fantastisk syster också.
För men ni har inte jobbat så mycket ihop?
Nej, vi gjorde det ett försök 2002 och insåg att det ska vi inte göra.
Vad hände då?
Nej, men vi hamnar i någon slags här, man blir som 3 och 6 år med varandra. Det är respekt som liksom försvinner. Så vi kunde stå liksom på en fotoshoot och bara, ja, men jag vill göra den där klänningen. Jag vill också göra den där klänningen. Och bara en sån liten ton betyder massa saker som ingen annan läser in än vad en vi två. Och så kunde det liksom bli bråk som inte, egentligen inte handlar om klänningen utan som nej, handlar om helt andra saker. Mm. Och vi båda kände att nej, men det, du tapp. Och så blev det till slut att då slutade vi liksom vara varandras stöd och allt det här som vi är för varandra i vårat liv annars, för att vi orkar, vi vill inte ses någon mer än när vi jobbade. Mm. Så att nu, det enda vi gör det är våran allsång i Hälsingland och den ligger oss så varmt om hjärtat.
Sjunger ni fåntrattarnas låtar?
Det gör vi. Aha. Det gör vi. I alla fall, ja, det gör vi. Och den har ju vi i, för att hylla våran pappa egentligen. Mm. För det var ju så när vi började städa efter honom så hittade vi ju alla dess allsångshäften som han hade knipsat ihop till alla fester, för att det var det han gjorde. Det var liksom hans uppgift. Helt själv på tagen uppgift. Men att
när var det han gick bort?
Det är 2016.
Just det. Det var då ni gifte er också, va?
Ja. Apropå det här med att fly in.
Ja, hade
det var det jobbigt. Nej, men då gifte vi oss. Det blir lite kul.
Ja, men hade det någonting med det att göra?
Jo, men det hade
för ni hade varit ihop jättelänge.
Ja, men jag tror att det också hade att göra med att man känner att man delar någonting så stort och så starkt. Så känner vi att vi ville ha en liksom ceremoni. Jag tror att jag innan har varit lite så här, det behöver inte vara så traditionsbundet och nej, men inte behöver man gifta sig, men någonstans kring begravningen var så oerhört viktig, kände vi allihopa vad viktigt det var att den var. Man behöver en ceremoni och där växtes det nog att lite gud, varför har vi inte någon ceremoni för våran kärlek och det som är vi och våran familj. Så det, och det hade väl varit, vi har ju pratat om det såklart, hade pratat om det.
Klart.
Men så att ja, det föddes väl ur det på ett sätt. Ja.
Mm. Ja, ceremonier är, och det kanske också har med ålder att göra. Vi är inte lastgamla någon av oss, men jag känner också det där kanske ännu mer begravningar, men även vigslar.
Mm.
Ett slags avstamp. Mm. Någonting man gör ihop med andra människor.
Mm.
Man lovar varann och kanske till och med Gud. Och den gänget som står där, att vi ska få göra ett försök i varje fall. Mm.
Ja, vårat höll ju inte så länge.
Nej, det gick 3 år.
Ja, det är ju väldigt, det är ju så nästan lite komiskt. I,
för ni hur många år hängde ni ihop innan ni gick er?
22 typ.
Ja.
Mm. Så det får man säga som ganska bra ändå.
Ja, verkligen. Mm. Men det var väl lite synd då när ni ändå slog till med en ceremoni.
Ja, eller inte. Jag tänkte vad fint att vi hann det ni också. Hann, att vi gjorde det. Mm. Jag ångrade, det var en fantastiska dygn.
Mm.
Som man ser tillbaka som något jättefint och våra barn med. Så det tänker jag, det finns ingen sorg i det. Utan mer så här, lite komiskt. Och att så här, ja, vi gjorde det och någonting där då gjorde väl att...
Det blir lite för allvarligt helt plötsligt.
Ja, kanske. Att innan var lite så här, ja, där kan vi avsluta när som helst. Det finns inga anledning att göra det, för det är så bra. Och plötsligt så, oj.
Mm.
Nej, skämtsamt såklart att inte bara, att det inte är så, men... Man dansar ju en dans under väldigt många år och en sån kris som det innebär att förlora en förälder. Och det kanske också gör att man utvecklas snabbare åt ett håll och den andra inte, och den andra utvecklas åt ett annat håll.
Mm.
Och kanske att vi fick syn på det under pandemin. Att vi, när vi liksom, när allt skalades bort, allt det livet vi har levt i 22 år, där faktiskt en oftast är på turné och en är hemma och man inte ses jättemycket plötsligt. Ja, så kanske det är.
Det blir synligt.
Ja.
Mm.
Att vi vill ha en livsförändring.
Mm.
Men det är precis som det ska.
Och så skönt att få ringa in det så.
Ja.
Grattis.
Ja.
Där avslutar vi. Du vill inte prata om det ändå.
Nej.
Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten, utan jag gissar för er allas. Det har blivit dags för Tombolan!
Tombolan!
Så i den här tombolan så har jag lite existentiella frågor.
Mm.
Så du stoppar ner, snurrar lite och stoppar ner handen och så får vi se.
Mm, spännande.
Mm.
Kul. Vad är du mest stolt över? Alltså, det är ju mina barn. Det är kanske... låter lite tråkigt. Men jag är så stolt över mina barn. Mm. Och jag är stolt över dialogen som jag har med dem. Mm. Det är väl, alltså att jag känner att jag har en kanal.
För hur gamla är de nu?
18, 16 och 10.
Mm. Just det. Hon 18-åringen såg man ju på Dobido för inte så länge sedan ihop med pappa Martin. När hon sjöng.
Mm.
Jättefint.
Ja, hon är fantastisk.
Ja, de andra har man inte sett. Ja, om man följer dig på sociala medier så dyker de ju upp. Mellangrabben fyllde väl år för ett tag sedan?
Precis.
Och Saga retar gallfeber på Pernilla för att hon får alla fördelar.
Ja, det är så roligt att Saga har ju hängt med verkligen. Man ser ju på henne som bara är 10 att vi började första föreställningen. Då var ju hon typ, alltså Korklad tacksam, då var ju hon kanske 4. Alltså, det har ju pågått så lång tid. Så att hon är ju så tjenis med alla i liksom...
Det är klart.
Så här, och sen, alla har ju varit med, men hon är verkligen... de andra var ju lite äldre och hade liksom behov av att vara hemma och aktivitetsåldern när vi började. Så att de med matcher och träningar och kompisar. Medan hon verkligen var liten, så hon har ju varit med liksom på ett annat sätt just i den här konstellationen.
Mm.
Men nej,
jag tycker inte det var tråkigt svar.
Men dialogen framför allt. Nu har vi varit på höstlov här, alla, jag och de tre. Och vi har haft så jäkla kul hela lovet. Det har varit väldigt roligt.
Fantastiskt.
Man liksom skrattar med sina barn. Jag är stolt över deras humor. Mm. De har haft av mig. Okej, vad skulle du vilja ställa för fråga till dig själv? Vad skulle jag vilja ställa för fråga till mig själv?
Nu kommer vi in på lite mindfulness, tror jag.
Okej, vad skulle jag vilja ställa för fråga till mig själv? Alltså om jag var... Vem, alltså vad skulle jag vilja ställa för fråga till mig, dig själv? När då? Eller som vem? Alltså,
ja, men lägg orden i min mun då. Vad skulle du vilja att jag frågar dig?
Jaha, du tänker så.
Ja, nu tänkte jag så.
Det här blir jättesvårt, för jag vet inte.
Nej.
Då vill jag fråga så här. Ja, det beror på vad du är intresserad av. Vad tror du?
Ja, då lägger du
och
då, det.
Vad är jag intresserad av? Ja, det som kommer upp när jag läser det är Bali. Ja. Då är det så här, Hanna, vad tänker du på när du tänker på Bali? Den frågan skulle jag vilja ha.
Ja, vad tänker du eller, på när du tänker på Bali?
Ja, då tänker jag att jag har en så här... liten så här escape plan, eller jag har en liten dröm att jag skulle vilja åka till Bali och gå en sån här 100 timmars yoga kurs och bara vara där och yoga och bo i en bungalow på en strand.
Vad är det som stoppar dig?
Lite för mycket åtaganden i Sverige.
Mm.
Och tanken på att skulle jag vara borta så länge så måste ju barnen vilja åka med. Ska någon åka ner med dem halva tiden? För det är 3 veckor. Jag vill inte vara borta från dem 3 veckor. Och så ska de komma ner. Ja, vem ska åka ner med dem? Lite sådär praktiska grejer. Så jag vill fråga mig själv. Kommer du se till Hanna att du kommer dit eller? Ja, det kommer jag. Jag lovar dig Hanna att vi kommer till Bali.
Jag har lovat 2 grejer här nu. Stand-up och Bali.
Mm.
Grymt.
Ja, det är som att sitta i en terapistol. Det är perfekt. Jag kommer på massa saker. Ta den till för det är så kul. Det är så kul det här. Ska vi se vad jag kommer på mer. Vad ska jag göra?
Det här kan ju vara en utveckling för dig.
Hur skulle din bästa kompis beskriva dig? Både plus och minus. De skulle beskriva mig som pålitlig. Väldigt... trofast. Utmanande tror jag blir både plus och minus. För jag har lärt mig fråga. Vill du att jag speglar dig nu? Mm. Vill du att jag säger vad jag tycker? Eller vill du ha ett annat perspektiv? istället för att bara slänga det på dem.
Det är en jättefin utveckling.
Ja, minus att jag är sämst på att svara telefon och att jag oftast inte gör det. För att jag är på ljudlös, jag hör inte när den ringer. Och jag tror att de skulle kunna säga också att varför ringer du aldrig?
Mm. Du är inte jättelätt att få tag i. Vi har
nej,
ju
nej, nej, men jag har ju typ lite telefonskräck.
Ja, men för vi har ju skött vår kommunikation
ja,
via...
jag vet. Ja.
Ja, vad är det? Instagram tror ja. Jag.
Och det kan ju verka så drygt, men det är inte det. Det är bara att det liksom... Nej, jag gillar ju att ses. Alltså nu ska jag kunna bara stanna här och sitta här jättelänge, men... Mm. Jag tycker det är jobbigt med telefon. Alltså jag tycker det är jobbigt att prata i telefon. När någon ringer. Jag bara... Nej.
Vad är det som blir jobbigt?
Jag vet inte. Men jag sms tycker jag om. För då känns det som att så här, när ses vi, bra.
Mm. Så. Men det är nästan sms du och jag har gjort.
Mm. Mm.
Men jag har fått vänta många gånger.
Ja, du ser.
Det, så tänker jag,
men det hamnar på minus faktiskt. Att det kan vara lite så här... Och det kan ibland vara att jag tror att jag har svarat. Jag läser och så tänker jag, ja men det blir jättebra.
Mm.
Och så bara, men herregud, jag har ju liksom inte kommunicerat det.
Nej.
Och så händer, oftast händer det så mycket saker i mitt liv också. Så det måste jag svara på. Och så, och så tiden, det är också spännande. Ibland tycker jag att tiden går så långsamt. Och ibland tycker jag att den går så fort.
Mm.
Så att jag ibland känner att, ja, men det var väl igår vi... smsa. Nej, det var en vecka sedan.
Mm.
Och herregud, för då har det gått så här i mitt liv. Men sen kan det gå ett dygn och jag tycker att men, vad det går sakta. Varför hör de inte av sig? Eller, alltså det, så att det är väl det där med tid också. Att jag låter också väldigt flummigt. Men
du kanske är lite flummig.
Jag är nog lite flummig.
Du behöver inte vara negativ, tänker jag.
Nej, jag är väl kanske det. Att jag ibland upplever att jag är här i min kropp och ibland upplever jag att jag är utanför min kropp. Mm. Lite så. Men minus då kan väl det vara. Att de skulle säga det. Faktiskt. Men annars tänker jag att de är mina bästa kompisar så att så många mer minus finns det nog inte.
Nej.
Förutom det då. Men annars...
Så skönt att kunna säga så. Va?
Men jag satt faktiskt och tittade ut över ett bord med mina vänner. För de drog ihop en... Vi skämtade i den podden som jag har då. Mm. Å andra sidan.
Heter just det. Den. Ja. Ja, men den har jag lyssnat på. Jättefint. Men,
och då skämtade vi lite om det. Att man borde faktiskt ha... Likväl som man har en möhippa för sina väninnor. Så borde man ha en skilsmässohippa. Mm. Att liksom ens väninnor som kanske inte umgås vanligtvis. Styr upp en fest för den som har skilt sig där den inte behöver tänka på någonting men gör en dag i dens anda och med de kompisarna som har funnits med under processen.
Det ska vara en glad dag.
100% glad dag. Ja. Mm. Och man ska ha skilshippan när man liksom är ute på andra sidan när det verkligen är
just det.
Glädje att det är som det är och blev som det blev. Och det fick jag för ett par veckor sedan. Och då satt jag och tittade ut över bordet med mina vänner och så satt jag och tänkte så här, alltså det här är så coola, intelligenta, roliga, fantastiska människor som jag tittar ut över. Om de som sitter här speglar mig, då måste ju jag vara helt fantastisk också.
Det kanske inte är så dumt att kika vad har man för polare runt sig. Det blir ju
en liten spegling på och att känna att gud, här, och inte bara det de har gjort någonting helt fantastiskt, så här, dragit ihop det där.
Mm.
Men jag sitter verkligen och tittar och bara, de är så... Ja, men... Och nu var ju inte alla där, så det är någon som lyssnar på den här som inte var där, så ingår ju ni också i den. Men jag tänker att det är... Men om de då gemensamt skulle säga negativt så är det nog kanske ältandet, men som jag också har blivit mycket bättre på.
Mm.
Att det loopar ibland. Loop.
Är inte det ältande det?
Jo, det är väl det. Och så sen det här med telefon. Inte höra av mig. Så.
Mm.
Och plus, ja, det sa jag redan.
Ja. Mm. Men det är roligare att prata plus, eller hur? Vi tar den sista då, sen ska vi gå in i några avslutningar sen.
Vad har du komplex för? Men jag tycker att det är lite, jag har lite komplex med kroppen just. Att så här, nu börjar jag kunna lita på den. Men jag hade lite ätstörningar när jag var nio, alltså i början på gymnasiet och nian. En slags, den här oron som tog över och blev, nu ska jag ha någon kontroll på. Och sen har det varit en livslång, för att jag blev mamma så bestämde jag mig för att nu, jag tänker inte, det här ska inte landa hos mina barn. Man har vuxit upp med en mamma som bantar och väninnor till mamma som bantar. Det var ett jävla bantande. Mm. Och jag tror att det påverkade en själv också. Och då att försöka stå ut med att bli gravid, mullig, gå in i liksom att acceptera det, så här, tycka om sig själv trots att man inte är supersmal och vältränad. Det har varit en, så här, ett aktivt arbete, men jag kan inte säga att jag är helt, jag tycker fortfarande att jag har, alltså, jag har nog fortfarande inte helt bekväm med att liksom med att visa mig för vem som helst naken.
Du hade en period där i nian och i början på gymnasiet, verkar det som. Alltså du vill inte prata mellan låtar. Och det verkar som att lite kontrollbehov.
Mm.
Men som sagt, det är du fri nu ifrån.
Ja, faktiskt. Ja. Nu har jag mycket större tillit till livet.
Gud, så härligt.
Det är det handlar om egentligen ju. Mm. Att våga ha tillit. Det blir ju ändå som, alltså, det blir ju som det blir. Man tar bajsmacka när den kommer.
Mm. Det får bli avslutningen på tombolan, känner jag.
Okej.
Avslutningsvis nu då.
Mm.
Vart är du på väg?
Mm. Bali. Kanske.
Och nej. Norra Brunn.
Och Norra Brunn, precis. Mm. Bali och Norra Brunn. Jag kan verkligen uppleva att från att min pappa gick bort och jag kom i kontakt med, tror jag, min absolut den största sorgen jag någonsin har upplevt. Och för första gången kanske i mitt liv inte har känt mig eller glad liksom. Och skilsmässa och allt så här. Alltså det har varit en väldigt en känsla av att man har varit nere i i ett mörker som man kanske inte har stött på tidigare, eller som jag inte hade stött på tidigare. Men ur varje sån kris så liksom, när man lappar ihop sig, ungefär som när man har haft en förkylning och blir frisk och man inte har känt sig, man är så lycklig över att vara frisk.
Mm.
Så kan jag ju, är jag ju väl där någonstans i resan, att jag har en enorm tro på att jag klarar i stort sett vad som helst.
Mm.
Och det är ju en enorm styrka i att känna det, att man inte är rädd för att vara själv och att den här tilliten till livet. Och så jag känner mig, istället för att fråga vart är jag på väg, så känner jag att jag är på väg.
Mm.
Och det är en härlig känsla än att vara fast i någonting eller stå kvar eller vara bakåt eller vilja bakåt. Men jag har verkligen en sån stark känsla i kroppen att jag liksom är på väg. Mitt i livet och på väg. Och det ska bli spännande att se vad som är runt nästa hörn.
Mm. Det tycker jag också. Jag ska hålla koll på dig.
Ja, men vad trevligt. Jag tänker hålla koll på dig.
Mm.
Ja.
Stort tack.
Men tack själv, Mattias Malte.
Ja. Det var Bollnäs ballaste brud. Väldigt trevligt att träffa henne. Och jag är så glad att jag inte gav upp. Utan jag fortsatte att fråga och fråga och fråga tills hon sa ja. Nästa vecka så besöks podden av Per Naroskin. Psykolog och psykoterapeut, författare, dramatiker. Men kanske framför allt för det svenska folket så är han spanare i just programmet Spanarna som går på P1 varje fredag. Det kommer bli ett avsnitt som du definitivt mår bra av. Men fram till dess, var snäll mot dig själv och ha en väldigt fin vecka. Hej hej!